börjar jag säga så här. Välkomna till Fri Tankes podcast, som den här gången är videobaserad. Vi ska prata om den här boken, Hög på livet, utav Petri Kajonius och David Sjöström. Och det är då Petri som jag har med mig här idag. Välkommen till Fri Tankes podd.
Kul att vara här.
Först och främst lite grann om din bakgrund. Du är docent i psykologi, eller hur?
Ja.
Vid, var någonstans?
Lunds universitet primärt. Jag har varit på många högskolor och universitet i Sverige. Mm. Men det är Lund som jag utgår ifrån nu, och särskilt med den här forskningen. Den här forskningen är bland den första i Sverige gjord ifrån en psykologisk institution. Okay. Och Lunds universitet har hedervärt nog varit först med denna boll då. Mm. Så att jag och David ska sjösätta ett av de första projekten potentiellt i världen på just psykedelika och unga. Hur reagerar folk under 18? Det har vi ingen aning om, och det är 2024. Aha. Hur coolt är inte det liksom?
Finns det inte etiska problem med att göra experiment på barn under 18 med psykedeliska substanser?
Självfallet, och det är ju en av anledningarna till att det inte finns så mycket kunskap om det. Sen gör vi inte experiment på unga då, utan vi följer de som ändå använder de här sakerna. Ja. Eller de som ändå skulle kommit i kontakt med dem då. Så att Okay. Det är långt kvar till att vi kan administrera de här substanserna.
Ja, jag förstår. Mm. Men du, det här är alltså en bok om den moderna forskningen om psykedelika. Och det här är ju ett ämne som verkligen trendar nu, kan man säga. Många pratar om detta. Men jag skulle vilja börja lite längre tillbaks i ditt liv. Hur kom du in på spåret med psykologi överhuvudtaget?
Ja, du. Jag är den första som vet att minnet inte fungerar så bra och att man rekonstruerar sin historik då. Mm, men jag vill ändå hävda att jag alltid har varit intresserad av beteenden och varför folk gör som de gör. Och jag tror också att jag alltid har varit intresserad av varför gör folk olika. Mm. Givet ett identiskt stimuli, rada upp 100 personer och de kommer att bete sig olika. Och nu då i min forskarkarriär och så, då vet jag att det till och med är förutsägbart ungefär hur de radar upp sig. Det är liksom normaldistribuerat. Mm. Så jag tycker det är otroligt fascinerande. Och jag kommer särskilt ihåg en sak som du kanske kan uppskatta som allmänbildad. Andra världskriget. Det invaderade europeernas liv på ett sätt som vi aldrig har sett i världshistorien. Och det skedde remarkabla saker. Man började jaga judar i skogarna, man började ange varandra och man tog värvning i ganska tuffa organisationer och sådär. Och då var jag alltid så fascinerad av, hade jag gjort det där? Mm. Hade jag kunnat avrätta eller ange judar som bodde i mitt kvarter? Och i så fall varför? Mm. Och det var en lång resa då som började inom psykologin och det intresset där. Och jag började att leta efter svaren inom socialpsykologin och sociologin. Mm. Alltså ett steg över individen. Och man hittade lite svar där, du vet. Propaganda eller indoktrinering eller olika stora händelser.
Får jag bara fråga en parentes? För det finns väl en del kända fall från den historien där till exempel ett antal vanliga män blir ombedda att avrätta en stor mängd judar. Och de måste inte göra det, utan de kan tacka nej till det här uppdraget. Verkligen. Och det är väldigt få som gjorde det.
Eller hur?
Har man ju väldigt svårt att förstå.
Det har man ju väldigt svårt att förstå, särskilt ifrån våra trygga tv-soffor i Sverige idag, va? Mm. Och Browning är ju en känd bok på det ämnet om någon vill studera det vidare. Men i alla fall, då hamnade jag så småningom på just psykologin och individnivån. Och det verkade som att den största förklaringen till vem som väljer vad ligger verkligen hos individerna och inte över eller bortom individerna. Mm. Och det var så jag började komma in på personlighetsforskning då. Det verkade som att personlighet var den bästa proxyn för att mappa på en människas tendens till beteende, känsla och tanke då. Som är något sån här förutsägbar. Mm. Så jag blev personlighetsforskare bokstavligen och håller på att frodas i det då nere i Lund, kan man säga.
För du har ju skrivit en tidigare bok nämligen om detta. Nämn den lite grann bara.
Precis, och det var ju ett samarbete med Fri Tanke för några år sedan då, där vi blev först i Sverige att lansera en bok om den berömda femfaktormodellen. Ja, just det. Så det verkar som att man kan sammanfatta personlighet i fem breda, svepande drag då. Och vi sammanfattade det på svenska och levererade vad forskningen står idag. Mm. Och det blev ju enormt populärt och många myndigheter och organisationer använt sig av den. Och många privatpersoner, liksom så här, bättre dating och man trivs bättre hemma och sådär, ja. Man förstår personlighet.
För det är väl en av de få personlighetstester som faktiskt har vetenskaplig evidens?
Ja, det får man säga.
Många har det ju inte.
Många har det inte, och man kan säga att femfaktormodellen är här för att stanna, tror du eller ej. Just på grund av att den summerar alla andra psykologiska egenskaper eller konstrukt. Mm. Så femfaktormodellen är emergent ifrån det språk vi använder. Så ingen behöver vara orolig för att femfaktormodellen helt plötsligt går out of fashion eller något sånt där.
Utan vad menar du med att den är emergent från vårt språk?
Det innebär helt enkelt att om man tar alla adjektiv vi använder för att beskriva varandras olikheter. Mm. Och kör dem i faktoranalyser då, det vill säga få bort redundansen, det överlappande. Mm. Och reducerar ner antalet, då brukar nästan alla forskargrupper hamna på ungefär 5. Mm. Och det här har testats nu i 50 år. Så det är ganska solida grejer, även om det är subjektiv psykologi då.
Vad intressant.
Det är ju det. Och det funkar i de flesta språk. Det funkar över könen, det funkar över åldrar, funkar över etniciteter. Mm. Det är det närmaste en universell modell vi har då. Mm. Sen är den inte 100% då, så alla kan slappna av som kollar på det här. Men den är där, och den är stark.
Mm, intressant. Och bara då, om vi håller oss till det här med vilka är det som faktiskt fortsätter att ta ett uppdrag att avrätta judar trots att de har möjlighet att hoppa av. Vilken personlighetstyp är det då?
Ja, det är inte så lätt som att man bara pekar ut ett särskilt drag, utan det verkar som att det finns lite olika motivationsdrifter gömda i de här 5 dragen. Mm. Och jag kan bara ta ett exempel för att ruska om oss lite. Det visar sig att folk med hög välvillighet är snarare att haka på order och auktoritetens lydnad. Och det är ju lite kontraintuitivt. Man skulle kunna tänka sig att de med hög välvillighet skulle aldrig kunna tänka sig att göra något ont mot någon annan. Men det verkar vara en paradox i det, att om bara någon säger åt dig vad du ska göra och du är välvillig, så har du inte de mentala resurserna att stå emot det riktigt.
Nej, jag förstår.
Och så gör du det.
Compliance, man vill liksom...
Compliance, verkligen. Mm. Om andra gör det, varför skulle jag bryta upp det då? Mm. Och det är ett av många exempel från personlighetspsykologin då.
Det påminner ju lite grann om det här experimentet när försökspersonen tror att han ger elstötar till personen.
Verkligen, Milgrams gamla berömda.
Milgram, ja precis. Och det är ju ganska många ändå var beredda att lyda försöksledarens order om att höja strömmen.
Yes.
Trots att personen i stolen sa att det gjorde väldigt ont eller skrek. Och nu var det ju ingen riktig ström, utan personen fejkade ju i stolen för att han var en del av experimentet.
Precis.
Men det är intressant.
Det är intressant.
Väldigt många var benägna att lyda liksom experimentledarens order om att du måste fortsätta öka styrkan här nu, för det är en del av ett viktigt psykologiskt experiment.
Precis.
Här.
Och notera att upp till 40% delade ut vad de trodde var dödliga elchocker. Mm. Det är exakt samma analogi som judarna i skogen där.
Ja, otroligt. 40%?
Ja, 38% i någon enstaka studie. Sen har det varit lite lurigt att replikera hit och dit, men ändå.
Mm. Och det var Stanley Milgram, va?
Det var Stanley Milgram. Man skulle leva på den tiden, alltså vilka nyheter det måste varit.
Ja, verkligen. Men du, ditt psykologiintresse, kom det från dina föräldrar eller?
Inte alls, tvärtom. Ja, nej, vi hade ingen intellektuell verksamhet eller samtal i hemmet på det sättet. Vi diskuterade inte ens världshändelser eller tidningar.
Vad gjorde de för något?
Ja, nej, men de var lite enklare människor som skötte sig och hade lite minijordbruk och några hundar och jobbade liksom som någon elingenjör och sådär. Mm. Så det var liksom anständigt, trevligt, fint folk som bara gjorde vad de skulle, va?
Ja, jag förstår. Men inte en akademisk?
Inte alls då, va? Och jag kanske till och med är ett litet bevis på att generna är starkare än hemmiljön, för att tydligen har min morfar varit professor i Washington DC och grejer. Mm. Och kanske att någon genetik hittade en generation över
ner
där.
Ner till dig där, ja, okej. Okay. Jaha, vad häftigt. Vad var han professor i?
Ja, det var lite mer education, lite pedagogy, lite det stuket då. Jag har inte full koll, det var så pass länge sedan och han dog relativt tidigt då.
Ja, jag förstår. Men du, Den här boken nu då, Hög på livet, ja, det är ju en kaxig titel.
Det är en kaxig titel, Higher Life heter den på engelska, den dagen vi får bli sugna.
Ja, precis, ja, men det är bra. Här tittar ni alltså på att använda psykedeliska substanser som psilocybin, som DMT.
LSD.
Vad säger du?
Och LSD.
Och LSD, MDMA också, eller?
Det beror på hur långt man tar ut de här svängarna, men kaktus, mescalin, ibogain, det finns en hel uppsjö.
Precis. DMT är väl det som även ingår i ayahuasca, eller hur?
Ayahuascas grundingrediens är bland annat DMT från bark och lianer i sydamerikanska regnskogen. Då.
Men man kan också röka DMT, alltså rent, va?
Det finns många varianter. Man kan ta det och man kan röka det och det går även att göra på andra sätt.
Så. För som jag har förstått det så kan man med DMT, om man liksom tar en tillräckligt snabb dos, att man kan få en sån här total ut ur kroppen upplevelse där man bara jag-upplevelse.
Verkligen.
När det används terapeutiskt, som ni tittar på här, är det den typen av totala jagupplösningserfarenheter som har effekter? Eller räcker det med mildare, så att säga, doser för att få medicinskt eftersträvade effekter?
I linje med vad vi har pratat om, olikheter och personlighet, så det beror på.
Ja.
Och vissa är ju otroligt mottagliga för de terapeutiska effekterna med väldigt små doser. Och andra kanske behöver till och med upprepade tillfällen då.
Okay.
Så det där är lite svårt att säga. Men det verkar som att forskningen har hittat en korrelation mellan nivån av utanför kroppen upplevelse och de terapeutiska effekterna efteråt. Ja. Och den korrelationen verkar rätt solid. I standardiserade termer för den som vet så är den på punkt 40 och lite över och dansar. Och det är ganska mycket. Skalan går från 0 till 1 och standardiserat, va?
Ja.
Och inom psykologin är vi inte så bortskämda med effekter över punkt 30. Så att den effekten är intressant.
Och kan du beskriva den effekten då för våra lyssnare och tittare?
Man kan säga att ju mer mystisk du upplever den här psykedeliska erfarenheten vara, desto mer effekter i ditt liv i termer av ökad livskvalitet eller du kanske får lite ökad upplösning på naturen. Du kan sitta på din brygga på sommaren och se vassen vaja på ett lite nytt sätt. Och det nya sättet är naturligt och härligt enligt alla vi har intervjuat då. Så här finns det någonting mycket intressant som vetenskapen bara har börjat tangera, tror jag.
Ja, intressant. Men då måste jag fråga dig vad du menar med begreppet mystisk erfarenhet här. För att det är ju ett svårdefinierat begrepp.
Mycket.
Och jag tänker så här att om man skulle ta en stark dos av det här så att man verkligen upplever att man försvinner från rummet och sin egen kropp och man är ute och svävar universum eller så. Då skulle man ju kunna kalla det för en mystisk upplevelse. Men man skulle ju också kunna tänka så här. Okej, nu är det verkligen kemikalier här som meckar med min hjärna på ett sätt som jag aldrig har varit med om förut. Så att den är ju helt bortkopplad från verkligheten.
Yes.
Och så skulle man ju också kunna tolka upplevelsen. Yes. Och den kanske man inte då skulle kalla en mystisk upplevelse.
Precis.
Även om den är häftig, kanske.
Ja.
Eller skrämmande. Eller
både
och.
Yes.
Så vad menar du med mystisk?
Ja. Säger? Forskarsamfundet menar nog out of the ordinary, om jag skulle spekulera.
Mm.
Så att om man sen lägger in religion eller andlighet eller rå naturvetenskaplighet i det, det är liksom lite sekundärt.
Ja, okay, jag förstår.
Så poängen är att det ska vara en så hög kontrast som möjligt mot din vardagsmedvetande.
Okay. Ja,
där verkar den terapeutiska effekten ligga. Så jag har liksom intervjuat människor som har kommit iväg på de här psykedeliska upplevelserna ganska kraftigt, bara med något enstaka gram svamp till exempel.
Ja.
Och sen finns det forum på nätet där du läser att ja, men du ska ha 5 gram, då är du nära en hero dose och sådär.
Ja.
Men då glömmer man lite att diskutera att det är olika för människor då.
Ja, just det. Gud, vad intressant. Du skriver ju om egoupplösning till exempel, det är ju ett kapitel. Kan du beskriva vad det är? Vad är egoupplösning?
Ja, det kanske jag inte kan. Det är ju det som är poängen nästan med den psykedeliska erfarenheten. Någonstans så kommer man till en nivå där orden tar slut.
Mm.
Där man inte längre har ett språkbruk för det. För att det är så bortom vardagens händelser.
Mm.
Så där börjar forskarna då skapa skalor av mysticism eller ineffability eller boundlessness eller oceanicness. Och liksom, alltså, den här egoupplösningen handlar helt enkelt om att vår vanliga upplevelse av existensen, den håller inte längre. Man kanske upplever att man flyter ut över ett helt rum hos många av dem vi har intervjuat. Man kan få många perspektiv samtidigt. Man kan till och med uppleva en injicering av något främmande i sin jagbild, så att man upplever sig lite annorlunda än vanligt. Allt det här verkar ha extrema terapeutiska effekter då. Det är nästan som att du för första gången i ditt liv får möjligheten att komma ur dig själv. Och det vet ju du som filosof att det är ju omöjligt utifrån ett epistemologiskt perspektiv. Du kan inte ta någon annans perspektiv. Det går inte. Du kan inte ha med dig din hjärna in i en annan människas hjärna.
Nej, just det.
Det är remarkabelt. Fenomenologin i de här upplevelserna, det är en forskningsfront som vi knappt har börjat på, tror jag.
Men kan du berätta lite grann om hur er forskning går till? För det här är ju trots allt kontroversiellt fortfarande. I Sverige har vi ju en väldigt restriktiv lagstiftning kring sådana här substanser. Allt kallas ju narkotika, oavsett om det är heroin eller svampar, vilket ju är lite missvisande, kan man ju säga. Ja. Eftersom psilocybin faktiskt inte är farligt och inte beroendeframkallande. Medan heroin är både farligt och beroendeframkallande och fysiskt nedbrytande. Och ändå så använder vi liksom samma ord för det här. Men hur kan du berätta hur er forskning går till för att vara laglig, om jag tycker mig så?
Precis. Man kan väl säga att vi just nu är i den fasen utifrån lagstiftningen att vi mest är tillåtna att få följa människor som ändå har bestämt sig för att göra det då. Så att det finns ingen uppmuntran i det. Det finns ingen administration ifrån psykologisk forskning ännu. Utan vi får helt enkelt ta del av människors erfarenhet retrospektivt och prospektivt då. Så människor som har bestämt sig för att åka på ett retreat i ett land där det är lagligt, då kan vi få etisk tillåtelse att liksom följa med och mäta lite psykologiska saker innan, lite under, lite efter kanske. Och sen kan vi titta på effekterna ifrån innan och efter och se om det har hänt någonting förutsägbart utifrån hypoteserna. Och ett annat vanligt sätt är ju sådana här stora registerstudier där man kanske har passat på att fråga om droganvändningsvanor. I Sverige har vi ju CAN, Centrum för alkohol och narkotika till exempel. De testar ju alla niondeklassare och alla gymnasieelever varje år i detta. Så den typen av forskning har vi tillgång till. Och sen till slut har vi även den medicinska delen av det, där man sakta, vi har en eller två eller tre studier i Sverige där man har fått lov att ge preparatet till människor för att just studera antidepressiva effekter. Så forskningen som vanligt har ganska många ingångar i samma frågeställning. Och det är egentligen därför jag har skrivit den här boken och tagit med David på det här tåget. För att evidensen börjar bli så stora nu. Så att oavsett vilken metod du sågar eller oavsett vilket instrument du ogillar eller oavsett vilken psykometri du behärskar att kritisera, så kommer resultaten, verkar det som, att hålla. Det är en unison riktning. Det verkar som att det gör långt mer gott än negativt. Och då måste vi börja ta vårt ansvar som forskare, samhälle och lagstiftare och kanske lansera ett nytt paradigm kring det här. Och notera att svampen då, den växer ju utanför knuten här. Alltså det är ganska anmärkningsvärt att det skulle vara förbjudet att ta den och stoppa den i munnen. Det är inte säkert ett demokratiskt samhälle vill ha det så. Så jag vill hävda att det är rå okunskap som gör att vi har denna potential i våra marker utanför våra villor och sommarstugor, men att lagrummet sen totalt förbjuder det. Det är en situation som i bästa fall kan anses vara lite humoristisk och i sämsta fall djupt tragisk.
Intressant perspektiv. Nu ska man ju vara försiktig med svamp av andra skäl, för att en del kan vara väldigt giftiga.
Och det är en viss svamp som har psilocybin och ingen ska ut i markerna och börja plocka på eget bevåg här. Men potentialen finns här som samhälle.
Jag förstår. Men du talar ju om flera olika preparat här. DMT, psilocybin, som alltså finns i vissa svampar, och LSD. MDMA. Kan du berätta vad skiljer de här åt? Och hur kan de användas, de olika?
Mm. Ja, nej, men det är ju en lång doktorandkurs i farmakologi vi har framför oss här.
Ja, ja, visst. I'm ready.
Men gemensamt för de här preparaten är ju att de är serotonindrivna då. Mm. Så serotonin är ju en av många neurotransmittorsystem i hjärnan, och serotoninet är med och spelar överallt när det gäller perception och kognition till exempel. Mm. När det gäller känslomodulering och sådär. Så man kan ju egentligen säga att de är lite mer lika än olika, annars hade de inte klumpats ihop och under begreppet psykedelika då. Sen finns det lite olika intensitet i upplevelsen av dem då. Mm. Och man brukar kanske säga att psilocybin och LSD, de är ganska jämbördiga då. Den här festivaldrogen från 60-talet eller den här svampen som vi har skojat om som växer här ute. Mm. De är väldigt jämbördiga. Det är inte säkert att erfarna ens skulle klara ett blindtest enligt mig. Mm. Men det vet vi inte. Vi får ju inte forska på det än.
Nej.
Så att det är dags, va? Medan DMT sen, det kanske är ett steg upp i fenomenologin då. Det verkar skjuta ut människor ur kroppen, och det verkar hända mycket anmärkningsvärda saker då. Jag brukar jämföra DMT med att man kanske sätter på sig ett VR-sätt. Ett personifierat sådant. Mm. Så du kommer att få uppleva saker som har relevans för dig. Du kommer att få uppleva känslor, minnen, kanske dramatiska händelser, kanske spekulativa drömmar som berör dig personligen då. Mm. Och det är därför de här ayahuasca-retreatsen har blivit ganska populära i utlandet och så. För att det verkar, oavsett vad effekten blir, så verkar det leverera något mycket anmärkningsvärt då, va? Mm. Och tittar vi på MDMA som du också nämnde, så är det en lite annorlunda substans i det att det kanske inte levererar så spektakulära upplevelser, men det möjliggör en trygghet i ett samtal exempelvis.
Mm.
Så att man kan säga att MDMA är den substans som har störst potential för att lösa depressioner eller PTSD eller vad det nu kan vara, va?
Mm.
Så även i USA har ju federala drug agencyn redan, de är på väg att godkänna. De har passerat fas 3 i sina utredningar då, och i sin vetenskapliga skrutinering av det.
Mm.
Så att det är mycket troligt att krigsveteranindustrin i USA kommer att få ett riktigt genombrott redan i år till och med. Mm. Det är många som förväntar sig att redan i augusti så kanske MDMA är lagligt i USA.
Mm.
Och det skulle vara en enorm breakthrough, och troligen skulle till och med länder som Sverige haka på ganska fort, för det finns inga argument mot i princip.
Okay.
Det är en extrem generalisering från mitt håll, men jag utmanar alla att ta del av informationen i boken och sådär. Finns det argument mot, är min uppriktiga fråga.
Mm.
Jag vill höra det. Jag har så pass mycket forskningserfarenhet och integritet att jag genast vill veta när jag har fel.
Mm.
Det är väldigt viktigt för mig, annars blir jag liksom inte duglig i min framtida gärning.
Nej, jag förstår. Ja, men det är ju mycket rimlig hållning.
Mm.
LSD är väl kanske den mest mytomspunna substansen. Man tänker på hippierörelsen i USA och filmen Hair, musikalen Hair.
Det är många filmer.
Ja, verkligen. eller Pink Floyds psykedeliska. Ja, nej, men LSD då? Hur tänker du? Tänker du att det också kan användas terapeutiskt?
Det verkar så. Det verkar som att forskningsresultaten är ganska samstämmiga, vare sig man använder psilocybin eller LSD.
Mm. Det har ungefär samma, menar du?
Det verkar så. Mm. Det verkar så. Jag ser i alla fall inga tydliga divergenser i den forskning som är ute just nu. Och det är exakt samma agonistmolekyl i synapskopplingarna. Exakt samma. Så det finns egentligen ingen anledning att tro att det skulle vara någon stor skillnad, va? Och när jag säger exakt samma så menar jag grundmolekylens struktur där då, och hur den kopplar i för att överbrygga möjligheterna till nya tankebanor helt enkelt. Och det verkar också vara grejen med LSD och psilocybin, att den har potential att möjliggöra nya neuronbanor, och det kan låta lite science fiction artat och spaceat, men det verkar som att det hjälper till att bryta invanda tankemönster. Det verkar som att vårt berömda default mode network, det vill säga de system som ligger i läge när vi vilar eller när vi inte gör något särskilt, att de får sig en riktig skjuts av de här upplevelserna. Så det verkar som att man helt plötsligt får en lite ökad förmåga att tänka annorlunda. Och det kan räcka med en liten effekt för att bryta sig ur den där depressionen eller den där dåliga relationen eller det som skaver i ens liv. Därav dess terapeutiska effekter. Visst är det spännande?
Ja, det är extremt spännande. Det jag tänker bara är att tror du att läkemedelsindustrin kommer att vara intresserad av det här? För att det är ju, krävs ju så lite behandling för att ha stor effekt, så att det finns inte så mycket pengar att hämta. Alltså om man nu kunde tillverka ett lagligt receptbelagd medicin med psilocybin till exempel, så behövs det ju så lite. Förstår du vad jag menar?
Jag vet, det behövs så lite och det kanske bara behövs en gång. Det är ju det som är det unika här. Det är inte en ny medicin som vi har hittat på som vi ska börja kränga, utan det här verkar ju vara lite av en privat lösning för vissa individer i vissa situationer i livet. Och på frågan då hur läkemedelsindustrin kommer att reagera, så är nog svaret att ingen vet och att det kommer att bli olika. I USA finns det tendenser på att många startar läkemedelsbolag proaktivt nu. Ifall det här skulle bli lagligt att slå, då vill de vara först och kämpa om bollen, va? Men samtidigt har vi konspirationstekniska teorier då, som till exempel det punkteringsfria däcket. Varför har vi inte däck som inte får punktering i mycket större utsträckning? Ja, men det är för att det är en hel industri som behöver ta hand om däcken och byta dem och ha olika märken och sådär. Jag själv är inte lagd åt det hållet alls, men jag kan verkligen förstå att vi inte riktigt vet hur det kommer att bli. Hur kommer vi att anamma det här? Ta antidepressionsindustrin. Jag hörde på radion häromdagen att var tionde svensk går på antidepp. Jag menar, var finns incitamenten att ta bort det ifrån industrins
håll? Exakt.
Så den är inte lättlöst. Jag tror att framtiden får utvisa.
Ja. Kan du berätta lite mer om vad du vet om vad som verkligen händer i hjärnan? Det skulle vara kul att få en liten teknisk djupdykning i detta ändå. Precis. Hur fungerar det här egentligen?
Ja. Och det är inga lätta svar. Man brukar utgå ifrån vilken neurotransmittor det blir som blir påverkad då när man tittar på de här sakerna, va? Så cannabis till exempel modulerar ju cannabinoida system. Medan då de här psykedeliska preparaten, de modulerar serotonindrivna system. Men de systemen i sin tur modulerar exempelvis kolinergiska system eller dopaminsystem. Så att kartläggningen av den här effekten på hjärnan är ganska grund fortfarande. Så jag skulle egentligen vilja summera det lite som jag har gjort i ett kapitel i boken, med att det är ganska många funktioner i hjärnan som blir påverkade samtidigt, och därav den dramatiska impacten på upplevelsen av verkligheten då. Så om du tar den berömda amygdalan till exempel, den här kopplingsstationen som sitter i hjärnan och skickar våra sensoriska impulser till olika tolkningscentraler. Det verkar som att amygdalan får sig en riktig törn och börjar släppa igenom allt möjligt coolt. Och den vanliga självcensuren och den vanliga riktningen, den är inte lika självklar längre. Och då får det synestetiska effekter.
Synestesi, ja.
Eller hur?
Som kopplar ihop till exempel färger med lukter eller siffror med färger, finns det ju.
Precis
så. Eller musik med siffror eller färger.
Yes. Och det är många av dem vi har intervjuat inför den här boken som beskriver just det, att rummet kanske fylls av så här Matrix-liknande tecken, eller att de upplever färger som de knappt trodde var möjliga. Det är som att de kommer ut ur sitt eget invanda spektra av visuella stimuli. Och intrycken morfar då, så att när de här stimuli skickas ut till de visuella centra, exempelvis bak här i nackloben, så kan det uppblandas med gamla minnen, och helt plötsligt kan man få se eller uppleva eller få insikter om saker som man inte får i sitt vanliga tillstånd. Och här i verkar de terapeutiska effekterna ligga då. Det är som att ha sin egen inre shamanterapeut som liksom viftar runt lite i din medvetande rymd. Och det verkar ha positiva effekter då. Åtminstone efteråt då. Här kan vi lägga till en liten sak, och det är att det är underdiskuterat hur jobbiga psykedeliska erfarenheter kan vara. Mm. Vi tänker alltid på det som det glada 60-talet där man springer på en äng lite halvnaken med ett fånigt leende och är glad, va?
Ja.
Men det måste inte alltid vara så, utan det kan vara ganska tuffa erfarenheter, tuffa känslor. Det kan vara svårt ibland att kanske bryta sig ur det som man upplever eller den känsla man äger.
Mm.
Och där har vi ett jobb att göra, tror jag, som forskare. Att kanske lansera det här på ett mer nyktert sätt. Då. Att det är inte en dans på rosor att vara under svampens inflytande 4 timmar. Utan 1 timme av dem kan vara lite jobbig också.
Mm. Så. Det finns ju liksom, man har ju hört sådär kring LSD-trippar som har gått snett.
Yes.
Och hur mycket är myt och mycket verklighet i det där? Folk som tror att de kan flyga och sådär. Ja, men du vet.
Ja, visst. Man kan väl säga att under kontrollerade former med professionella som vet vad de gör så är det farligt nära noll i termer av att någon har sprungit ut på en motorväg naken eller dykt där det är en sten i botten eller något sånt där. Det händer i princip inte då. Och skulle det hända, och skulle någon där ute veta med sig att jag vet en person som gjorde det, så beror det alltid på att den personen redan hade med sig de här problemen innan de utsatte sig för den här erfarenheten.
Framförallt så är det ju så, när man gör det under medicinska former, så har man ju alltid folk omkring sig som inte är på den här preparatet. Så det, då så att säga, skulle man få en väldigt obehaglig upplevelse, så blir man ju omhändertagen.
Verkligen.
Och det är väl den viktiga poängen här kanske.
Precis.
För det här handlar ju inte om att man ska säga liksom att ja, vem som helst ska göra det här när som helst.
Nej.
Utan det handlar ju om att tillämpa det för exempel depression. För det är väl depression det har bäst resultat på. Och posttraumatisk stress, va?
Mm. Ja, det kan man säga. Effektstorlekarna är häpnadsväckande.
Mm.
Jag var ju på TV4 här om veckan och var tvungen att erkänna att effektstorlekarna är för bra.
Mm.
Det, vi har aldrig sett sådana siffror i historien av depression.
Kan du kvantifiera de här effektstorlekarna?
Ja, man brukar tala om medelvärdesskillnader, standardiserade då. Så man brukar tala om den gruppen som är lite deprimerad och inte har fått preparatet. Och så brukar man tala om den andra gruppen då som har fått preparatet. Och så försöker man kvantifiera hur mycket den här normalfördelningen har förskjutit sig. Och med hjälp av de siffrorna kan vi då jämföra olika studier.
Mm.
Så man kan säga att depressionsindustrin kan pressa fram effekter på 0,7 standardavvikelser. Och det är med passiva kontrollgrupper. Så har man aktiva kontrollgrupper, det vill säga att folk får ett placebo eller något de tror hjälper, då är vi nere på 0,3 standardavvikelser, och det verkar rätt solitt då i metaanalys.
Mm.
Så hur står det till med psykedelikan då? Ja, psykedelikan har ofta över en standardavvikelse då. Mm. Jag såg en metaanalys häromdagen som påvisade effekter på 1,4, 1,5, 1,6 standardavvikelser. Mm. Och jag tror att anledningen till att de effekterna är så anmärkningsvärt stora, det är för att det är en rad fenomen som spelar roll här. Jag tror att det är en viss typ av människor som ofta är med i de här experimenten som har en förmåga att förändra sig lite extra. Jag tror att det finns förväntningseffekter här som är ganska svåra att få bort.
Ja.
Hur tar man placebo-psykedelika? Liksom? Psykedelika är en av de mest anmärkningsvärda erfarenheterna en människa kan ha. Hur gör du en placebo av det?
Det är svårt, ja.
Det går inte, va?
Nej.
Och sen är det alltid så i början av ett forskningsfält att man väljer ut de experiment som går riktigt bra och publicerar och får ett genomslag och får en karriär. Och över tid kommer de här effekterna att sjunka då.
Mm.
Men frågan är var de kommer att plana ut. Kommer de att sjunka ända ner till 0,3, eller kommer de att stabiliseras långt över det då? Det vet vi inte, och det är därför vi måste börja forska på det här även i Sverige.
Mm.
Sverige ligger efter, det är lite synd. Vi ligger ju på 10 i topp som kunskapsnation, men på det här området så är det omätbart hur långt efter vi ligger potentiellt.
Ja, jag förstår. Men du, hur korrelerar er forskning då i Lund till Karolinska institutets forskning? För där pågår ju också forskning på det här.
Där pågår det, så sakteliga. Det finns ju en psilocybinstudie ute här, om det nu var 2021, som den slutligen publicerades. Och det finns ju idéer, och vi känner många av forskarna där också.
Mm.
Och det finns idéer i Lund också på medicinska. Vi har några studier i pipan om anorexia till exempel. Mm. Känn på den.
Ja, jätteintressant.
Wow.
Alltså att hjälpa flickor, för det är ju oftast flickor, att komma ur anorexia.
Yes, det är inga lätta saker. Och så finns det en alkoholberoende studie i pipan också som vi lurar på. Fatta vad häftigt det vore om vi hade någonting som eventuellt kunde knäcka sådana svåra saker.
Det är ju
det nya med psykedelika. I all ära, liksom, folk kan tycka vad de vill om det. Men tänk om det kan knäcka de här riktigt grava tillstånden mentalt.
Och jag tänker just anorexia, som ju handlar så väldigt mycket, om jag har förstått det rätt, om att liksom försöka kontrollera en kaotisk värld och självförakt och sådär. Och att tänk om psykedelika kan liksom bryta hela den mentala. Mm. Det känns som om att det skulle kunna fungera.
Ja, visst.
Men har man gjort någon forskning på just anorexia?
Mm. Ja, nej, jag har inte så bra koll på anorexia. Mm. David har bättre koll. Men man får ändå ha... Det finns gott hopp i ljuset av vad vi har sett med andra studier och situationer då. Så när det gäller mental hälsa då, så är konklusionen att psykedelika verkar vara otroligt främjande för mental hälsa. Och inte tvärtom då, som är vår föreställning genom årtionden, va?
Mm.
Och det är ju spännande, och det måste lagstiftaren börja hörsamma. Vi måste hitta en form för det här. För skräll, folk kommer göra det här ändå.
Mm.
Så vi behöver inte vara så nöjda över vår lagstiftning. Den verkar snarare snårig och hindrande som den är just nu då, va? Sen är inte jag här för att diskutera liksom drogpolitik, och jag kan väldigt lite om det. Men jag har ett viktigt perspektiv att leverera i debatten här, tror jag.
Ja.
Det verkar så.
Vi ska börja avrunda, men jag vill ändå fråga dig, nu har du skrivit den här boken, ganska nysläppt, vad är liksom nästa steg för dig? Vilka forskningssteg är du på väg att ta nu, och vad vill du skriva om nästa gång?
Ja, eller hur? Ja, nej, men jag vill ju integrera min eventuella expertkunskap kring just personlighetspsykologi, välmåendepsykologi och psykedelikans fenomenologi då. Det skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja ta reda på, är det vissa personlighetstyper som skulle få extra hög utväxling av de här sakerna? Mm. Jag skulle vilja veta om det finns några personlighetstyper som kanske inte ska ägna sig åt de här preparaten. Mm. Jag skulle vilja veta hur stor effekt som din individuella läggning förklarar av alla de här anmärkningsvärda upplevelserna vi får höra i vår forskning då, va? Så att det är ett naturligt nästa steg för mig. Sen är ju ett steg då, och David driver många av de här projekten, att få administrera då inom psykologisk medicinsk forskning i Sverige och se vad det ger för effekter. Vi behöver replikera studierna som finns, helt enkelt.
Mm.
Det är lite för tunt underlag än så länge för att slå på djungeltrumman och säga nu är det här, nu har vi hittat ett livselixir.
Mm.
Utan vi måste vara ödmjuka och fortsätta att leverera studier ifrån olika forskargrupper över hela världen.
Mm.
Och skulle det mot förmodan sitta någon och lyssna på det här som är kritisk och som har forskarkapacitet, då vill jag att de forskarna ska försöka motbevisa detta. Det vore så tacksamt.
Mm.
Och så länge vi inte har forskargrupper som är inställda på att motbevisa det här, då är vi liksom lite ute på farlig mark. Då kan det bli ett sånt där kollektivt glädjerus av det, och sen är trenden över om 10 år.
Mm.
Så vi behöver nyanserad input i det här.
Mm.
Men notera att vi behöver nyanserad kompetent input.
Mm.
Alltså jag kan inte nog uttrycka min förtvivlan över alla som ska kritisera det här och tycka saker. Och jag lyssnar, men de har inget att komma med annat än åsikter.
Mm.
Och då blir det oanvändbart för mig.
Mm.
Jag är intresserad av din åsikt, men den måste vara informerad och den måste bygga.
Måste vara evidensbaserad.
Måste ju vara det. Mm. Du kan ju inte bara ställa upp och säga saker. Jag gillar inte det. Nähä, okej, noterat, nästa. Liksom.
Ja.
I all ödmjukhet, ärligt talat.
Ja, förstår.
Och den kritik som den här boken har mött hittills, den har varit totalt oinformerad. Det är folk som gör sig lustiga över den.
Mm.
Aha, good for you.
Mm.
Men vi måste vidare nu med forskningen, va?
Det här är ju för övrigt ett slags metaproblem med hela vår samhällskultur idag. Att det tycks väldigt mycket och utan evidens och utan grund. Så det tyvärr drabbar ju inte det bara det här ämnet. Men jag förstår att det här kan vara ett extra känsligt.
Det är extra lätt att hacka på liksom.
Ja.
Men det är ju knark.
Ja,
punkt.
Exakt. Ja,
liksom. Nej, det är inte knark. Det är hela poängen. Läs en gång till, snälla.
Ja, precis. Ja, men jätteintressant, P3. Det ska bli spännande att se om den här boken faktiskt kan få människor att tänka lite nya banor.
Mm.
Stort tack för att du var med i Fri Tankes podd.
Roligt att vara här och kul att presentera boken.